I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Idag var jag så här, kanske ska bli
astronaut. Nej, ska.
Kanske ska bli, jag går upp till Fuglesang, jag bara... Kan vi ta det? Får jag vara din praktikant?
Ja. Kan vi liksom, kanske ska ta med mig upp till rymden någon gång?
Jag kan följa med och då föredrag, jag kan koka kaffe.
Ja.
Och så, snälla.
Ja, men hans PR-människa kanske, vadå, vad gör han nu för tiden? Har han pensionerat sig?
Nej, han håller ju föreläsningar. De bor ju i samma hus som vi.
Ja, jag vet.
Mm. Ja. Så Alba, hennes kompis, gick ju upp och tyckte sådär... Christer Fuglesang, vi läser ju om rymden i skolan. Han kanske kan komma och föreläsa lite för oss. Så hon knatade dit med en kompis och de frågade. Och då
sa han nej.
Sa han nej. För att nej. Han var uppe, jag kan tänka mig
varför
att,
då?
Nej, men, han hade ju jättemycket att göra. Och sen kan jag tänka mig så här, vad tar han för en föreläsning? Så här, 500 000 liksom.
Tror du?
Ja, men säkert. Tänk dig vara så här astronaut.
Men jag tänker så här, ställa upp på sådana saker skulle man vilja göra ändå.
Ja.
Tänker jag. Nu spelar vi ju in.
Ja, jag tänkte för
Christer, hade jag kunnat... tacka ja nästa gång.
Christer,
till
please.
Albas förfrågan.
Nej.
Ja, hur mår du? Nu har vi börjat spela in. Jag tänker att vi kanske kan ha med lite sådana saker.
Ja, det kan vi ha.
Ja.
Ja. Säg.
Jag tror att det är viktigt att göra saker och ting som man tycker är kul.
Ja.
Och inte liksom fundera för mycket över det, utan bara liksom
nej, man måste ju
göra det som man känner sig. Men det här ska vara kul att göra.
Förhoppningsvis någonstans kan det bli ett yrke av det.
Exakt, och jag pratade med en kompis om det nu.
Mm.
På vägen, eller en kompis kollega liksom, som jag satt och jobbade lite med nu på förmiddagen. Och alltså, vi pratade om det här med att alltså, entreprenörskap och att liksom bli placerad i ett fack på något sätt. Att man är lite så här spretig. Mm. Jag hade varit på inte en anställningsintervju, men när jag skulle byta roll en gång så frågade han som intervjuade mig, alltså min dåvarande chef. Blivande chef som sen blev min chef, för jag fick ju tjänsten. Så frågade han, men vad ser du dig själv om 10 år? Eller vad skulle du vilja göra mest? Mm. Alltså vad skulle du tycka var roligt att göra? Och så säger jag, men det är så svårt att svara på den frågan, för det finns så mycket som jag skulle älska att göra. Till exempel så skulle jag tycka det var skitkul att ha en egen restaurang. Och du vet, såhär, bestämma över menyn och liksom ha hela det koncept, bygga upp ett koncept från grunden och liksom göra det. Eller så skulle jag tycka det var jättekul. Alltså jag skulle ju älska att ha en nattklubb till exempel. Alltså nej, men du vet att det finns så mycket saker som jag skulle tycka var jättekul. Mm. Och då kom jag ihåg att jag även sa att det skulle vara jättekul att skriva en bok. Alltså det var 4 år sedan det har jag gjort.
Mm.
Men sen efter det så sa hans sidekick, eller en annan chef, hans sidekick,
han
ja, men de
sidekick.
Var två. Ja, men exakt, han sa...
Som var den roliga.
Ja, men precis, han var faktiskt den roliga, det var en som var lite... Men han sa till mig, så här, lite feedback från den intervjun som du hade, var att han tyckte att du var lite oseriös med dina framtidsplaner eller visioner och saker och ting som du tyckte var roliga att göra. Och då kände jag så här, men vadå, bara för att jag jobbar inom IT-branschen som ska vara liksom en del seriös bransch, så finns det ju fortfarande liksom drömmar och ambitioner som står utanför det. Och varför ska jag liksom begränsa mig till att bara vilja göra en sak med mitt liv? Alltså nu när jag har skrivit en bok för föräldrar, kan jag då inte skriva en bok om, jag vet inte, vad som helst? Alltså,
jag inte på tänkte det enda jag kom på var ett tangentbord med
datorer.
Men jag känner att det var, där ser du hur mycket jag kan om IT-branschen.
Ja, men, alltså, men du förstår vad jag menar. Alltså, nej, det är lite så här, varför ska man begränsa sig till...
Men egentligen skulle man väl vilja anställa, känner jag. Hade jag haft ett företag så hade jag velat anställa människor som hade drömmar och visioner och som var lite diffusa. För det tycker jag tyder på en liksom att man lever och att det finns en kreativitet och det finns liksom en så, eller hur?
Ja, och det är det som jag lite, jag tror att jag, och det här är liksom en ny upptäckt som jag har gjort på, jag vet inte om det är typ de senaste månaderna, nej inte de senaste månaderna, men kanske det senaste året, att jag bara känner så här, nej, livet är för kort för att gå runt och tänka att man skulle vilja göra en massa saker utan att faktiskt någon gång göra dem. Jag vet inte, bara liksom en liten sån här, du vet, go for it grej, eller pep talk till alla där ute som lyssnar, att verkligen liksom, ja men gör det, vad fan, alltså vad är det värsta som kan hända?
Jag gör ju det nu. Ja. Och nu har jag precis fyllt 40. Liksom.
Ja, men exakt. Och jag tror att... Men...
Alltså, och innan så har jag ju inte gjort det.
Nej.
Och det är ju så himla dumt. Jag kan ju få lite ångest när jag tänker på att jag har slösat 20 år på att göra liksom, saker som kanske kändes trygga istället för att kasta mig ut och göra saker som jag faktiskt ville.
Och jag tror också så här, nu hamnar vi helt utanför det som vi, eller kanske inte helt, eller kanske.
Vi glider tillbaka.
Vi glider tillbaka dit vi ska med det här. Ja. Men en sak som jag gjorde i helgen, Cody blev egentligen tillfrågad att prata på Stockholm Ladies Academy heter det. Och det är en nystartad förening i Haninge. Där frågar de, och det är liksom för att promota tjejer och liksom att man ska våga. Och det är för tjejer som är mellan 12 och 20 år. Och då hade Cody varit och talat på något event någon gång. Och då kontaktade en av de här tjejerna honom nu inför det här eventet. Och var så här, men vi ska ha ett event på lördag. Men typ, sorry att det är liksom jättesent inpå, men har du möjlighet att komma och prata? Och då var Cody så här, men vadå, jag är man. Det känns jättekonstigt att stå och prata inför. Liksom,
ska mansplaina lite.
Ja, men exakt. Det är lite så här, men så han var så här, men min fru däremot, och så skrev han lite om mig och så här, och då kontaktade de mig och tyckte att det var jätteintressant om jag skulle komma dit. Och man tänker ju alltid så här, men vad kan jag säga som kan inspirera eller motivera?
Massa, alltså, du har ju jättemycket.
Men man är ju fortfarande här, och de ville att jag skulle prata lite om med stress, osäkerhet, om min uppväxt, om min bakgrund, hur det har påverkat mig och format mig och lite så här vad jag gör idag och hur det är att arbeta i en mansdominerad bransch och så där. Ja, och då körde jag liksom min, alltså jag satt och skrev i typ 3 timmar och bara så här, du vet, ja men vad ska man säga på en kvart? Jag hade en kvart som jag skulle prata och berätta mitt liv. Nej, men, och då kände jag så att jag blev så pepp av att liksom, det var inte det mest massiva eventet, det var inte liksom Globen med typ 150 000 människor, vilket är ambitionen och
det kommer,
målet.
Jag ska precis säga det, kommer sen.
5 år från nu ska jag ha min egen restaurang och prata i Globen.
Jag tycker det är bra. Om restaurangen.
Nej, ja, men, om restaurangen. Exakt. Så här tänker jag kring menyn.
Nu ska vi prata om bröd.
Nej, men och jag bara kände så här, jag vet inte, jag blev så inspirerad av själva grejen av att kunna, alltså att på något sätt ha möjligheten till att motivera och inspirera andra. Och sen efter det så var det liksom tjejer som kom fram och bara, men hur, liksom, hur känner du kring det här och hur har du gjort med det här och hur viktigt är det att nätverka? Och det vill säga, prata om alla de här sakerna som, det, för mig, jag är ju uppvuxen i Alby som är en jätteliten förort. En jätteliten förort ska jag inte säga, men det är en förort i norra Botkyrka. Och där är det lite så här, men hur har det format? Jag vet inte om det har format mig på något sätt, men däremot så fick jag liksom en sån här liten snilleblixt efter det här eventet, att vad fan gjorde inte jag det här för när jag var 20? Alltså det här är ju ett jättebra initiativ, och vi lever i en värld där det verkligen är, alltså ja, men Me Too och allt det här, alltså det gör ju att vi har en helt annan, vi har ett helt annat forum som kvinnor att promota oss själva, varandra
verkligen,
och andra. Ja, alltså du vet, och bara liksom att prata om allt. Jag satt och skrev det här föredraget, så sa jag till Cody och sa, men ett exempel som jag tänker på är när jag gick på högstadiet och och så var det en tjej i min klass som fick mens mitt under en lektion, så när hon reste sig upp hade hon en jätte liksom stor blodfläck både på byxan och på stolen som hon lämnade, och hon blev ju liksom, du vet, de killarna i klassen och så retade henne och det, så hon skämdes ju igen.
Jag kan tänka mig.
Och så tänker jag den situationen idag, och nu har jag liksom ingen som helst aning om hur det är för barn i den åldern idag. Det kanske är, men det kanske är samma sak idag, men däremot så tänker jag det finns en helt annan, alltså det känns som att det finns en helt annan, alltså vi har en helt annan röst att på. Det finns en bok som handlar om mens. Alltså förstår du, alltså, det är lite så här, det, idag är det mer så att de som, alltså de som är, skulle vara negativa mot den tjejen eller reta henne eller du vet, på något sätt, det är snarare de som skulle få skämmas, tänker jag, tänker i jag min också. Lilla värld. Jag vet inte riktigt.
Man hoppas ju det, jag hoppas det.
Ja, men exakt.
Jag får säga, jag tycker, jag är lite sådär, jag vet inte riktigt, därför att samtidigt så kan jag känna med min dotter är ju 10 och blir 11 nu.
Mm.
Och det ser skrämmande mycket ut som när jag var i hennes ålder, tycker jag.
Mm. Jag skrev, och det var det jag misstänkte också. Jag tror faktiskt att det ser likadant ut.
Jag skrev ju en liten krönika om det faktiskt. För inte så länge sedan, därför att jag blev så himla frustrerad över att vi inte har kommit längre. För när hon kommer hem och beskriver hur killar, säkert på ett omedvetet sätt, men bara för att de har fått lov att ta plats och att de är så självklara i sina roller, kan liksom håna tjejer när de pratar. Så när tjejer pratar med varandra så kan en kille gå förbi och håna och tycka, ska ni prata om det? Och så säger jag, och jag gör det. Du vet, sådär.
Mm.
Och det är ju helt befängt liksom. Men så det råder fortfarande väldigt mycket. Alltså det är, jag upplever det som just i hennes fall just nu.
Mm.
Som att det är fan likadant som när jag var 10-11. Mm. Killar håller fortfarande på.
Så det har inte
på.
Förändrats? Ja, det är bara vi som
man, som är vuxna äldre. Tror jag att det har förändrats. Men i barn, och jag tror att det där är det ju vi vuxna också som måste kliva in.
Hur?
Och förändra. Ja, men vi måste ju, dels så måste killarna få andra förebilder. De måste ju få alltså manliga förebilder som visar känslor, som pratar om känslor och som visar en annan väg.
För eller kvinnliga förebilder?
Ja, men det också, men de måste ju också ha, i den åldern så är de ju väldigt så, liksom.
Ja, kille, tjej.
Ja, det är ju väldigt
uppdelat.
Alltså, ja, men det är ju så. Jag vet inte varför det är så, men det är ju så. Men och sen så måste ju också lärarna, alltså skolan, måste ju också gå in och säga till. Alltså det kan inte vara accepterat att en kille, för att han är kille, får lov att ligga på golvet istället för att sitta vid skolbänken och läsa. Liksom.
Jag vet att det, vem får det?
Jo, men så är det ju hennes, så var det ju hennes klass. Liksom.
Ja, men det är ju jag någonting bara, som men, man måste få se.
Brukar han ligga där på golvet? Hon bara, ja. Okej. Okay. Alltså, så att jag tror att det finns, så att jag hoppas ändå.
Och vems ansvar är det? Nu känns det som att vi kommer in på ett helt annat ämne. Och det är ju det som är liksom, ja, är det lärarnas inte. Ansvar då?
Jag tror att det är väl en kombination av lärare, föräldrar och samhälle, känner jag. Liksom alla, vi måste alla samverka, och det är väl det som är så härligt med MeToo nu och allting som kommer, att det börjar bubbla liksom. Men jag tycker att MeToo måste bubbla ner i skolorna lite mer, efter vad jag kan förstå.
Och det du tog, är ju, är inte du, vad gör du för MeToo?
Jag är med.
Kan inte du berätta lite?
Jo, men jag är med i, eller jag har skrivit texter och är med lite i ett projekt som bland annat Cissi Wallin, eller Cissi Wallin är den som har grundat det, som heter Min upprättelse, som är en oberoende förening som stöttar tjejer som har varit utsatta för sexuella
övergrepp. Och det är då tjejer i alla åldrar?
Ja. Ja.
Och då vad gör man då? Man skriver in till er.
Ja, men det är ju inte, vi har ju liksom inte, det är ju inte, det är mer som en förening som förmedlar, för det hon upplevde när hon, när hela MeToo-grejen startade, var att tjejer hörde av sig till henne därför att de visste inte hur jag har blivit utsatt, hur gör jag?
Mm.
Så att det här är liksom en sida och en förening. Vi har haft föreläsning eller en sån här, en dag för företag med utbildning och så. Inom juridik och psykologi och allt möjligt. Och sen så finns det då en webbsida, och det är där jag har skrivit text och sådär. Med konkreta råd att så här gör du. Så att det här är som ska vara som en, du vet, en port dit man kan gå. Jag har blivit utsatt, och då, så, ja, men då kan du vända dig. Det här är dina rättigheter, det här kan du förvänta dig. Det här, så här funkar det hos polisen, så här, det här har du rätt till juridisk hjälp och sådär. Och jag har intervjuat en psykolog som då har pratat om mekanismer, hur man reagerar och fungerar och sådär.
Så men och nästa steg i det kanske är liksom bara ett litet tips, att kanske nå ut till skolorna.
Jo, men det kanske är det som det har vi pratat om också, att det är nästa steg, att man måste ut i skolorna och prata.
Och verkligen påverka där liksom, där det här fröet gror.
Precis, för det är när man bara låter, det känns som att man låter dem hållas liksom. Fortfarande lite under den här att, ja men, boys will be boys liksom.
Ja, jag såg det på en t-shirt här om dagen. Vad fan betyder det numera?
Ja, jag vet inte. För mig betyder det att pojkar får lov att bete sig gränslöst hur de vill, för att de är pojkar. Det är vad det betyder för mig. Jag vet inte riktigt vad det ska liksom. Och vem är det som trycker det på en t-shirt idag, känner jag? Var de åkt till 83 och handlat en t-shirt? Det känns ju skitskumt.
Typ liksom. H&M. Ja. Sorry, men...
Vad var det? Någonting
monkey in
the jungle? Ja, men den. Ja. De har ju mycket på sin...
Ja.
De är ju lite skojiga. H&M, ja. Men idag
ja.
Så skulle vi ju prata om det sociala livet kring barn. Eller hur?
Ja.
Alltså med allt vad det innebär. Från liksom föräldragrupper till alla människor man lär känna.
Mm.
Och det sociala livet som kommer. Det här med klassträffar eller att man måste... Andra barns föräldrar och hur liksom...
Ja.
Ja, hur det ser ut. Hur var du? Var du med i en föräldragrupp?
Jag var med i en föräldragrupp. Jag tror att, eller vi båda var med i en föräldragrupp.
Ja.
Och det är ju, alltså den föräldrar, det är ju via BVC då.
Ja, precis.
Som man börjar i en föräldragrupp. Mm. Och vi var med tillsammans vid två tillfällen. De första två tillfällena.
Mm.
Sen kändes det som att Cody hoppade av.
Han bara försvann.
Han försvann.
Han sa aldrig något. Han bara kom ja. Inte.
Nej, exakt. Och sen så... story of my life. Var jag ensam kvar i föräldragruppen. Ja, nej men och sen gick jag med, jag var med på två liksom träffar. En träff där vi var hemma hos... och vi skulle ju liksom... Alltså, det skulle cirkulera. Så skulle man vara hemma hos någon en dag. Skulle man vara hemma hos någon annan en dag. Och grejen är faktiskt... Mm. Alltså när vi fick barn så var jag lite så här, jag fattade aldrig hela den här grejen att det som kompisar säger så här, men kan inte vi tajma varandra nästa gång vi får barn?
Mm.
Jag fattade inte det liksom, varför ska man tajma varandra? Alltså vad ska det vara bra för? Alltså
tramsigt, det tänkte du. Ja.
Vad sa du?
Tramsigt tänkte du.
Ja men lite så lite så här okej, men vad ska vi göra när vi alltså jag fattade inte. Nu fattar jag lite mer den grejen för att det som är liksom det som jag kände med föräldragruppen var att lite grann att nu i efterhand så förstår jag varför man liksom vill tajma varandra när man är kompisar och ska skaffa barn. Just då gjorde inte jag det. Men jag kommer ihåg att det var, liksom, det var en sån chock för mig, det här med sociala umgänget. När jag, liksom, alla mina kompisar var ju på jobbet, såklart. Och jag gick där de första två veckorna som jag inte tyckte var jätteroliga med en bebis. Där. Det var jätteskönt att vara hemma med Kodjo, för han hade ju liksom, sina tider. Men samtidigt så var det också så här, men okej, vad fan gör jag nu då? Alltså, vad ska jag göra? Det är ju, såhär, det är ju x antal gånger som man kan bo åka in en fika med någon. Och det är x antal gånger som man kan gå runt i samma grej. Alltså pengarna tar ju slut efter ett tag. Man går ju runt där och ska shoppa med en bebis. Det är jättetacksamt när de är så små. Men efter ett tag blir det bara så, okej, vad mer ska jag köpa? köpa liksom.
Nu har vi allt, tror jag.
Ja, men så det är ett av de tillfällena när den här mammagruppen, eller föräldrar, den blev ju en mammagrupp. Alltså papporna hoppade ju av. Till slut. Och det tror jag att det berodde ganska mycket på att liksom, alltså egentligen är ju Kodjo den pappan i den föräldragruppen som borde ha stannat kvar, för han hade ju möjligheten att vara med på dagarna.
De andra,
andra jobbade ju, så efter den första tiden du vet, man kanske anpassar sig och så tar man tid att liksom komma på lunchen och sådär, men sen efter ett tag så tror jag att det bara rinner ut i sanden.
Men sen fortgår ju livet på något sätt, och det gör det ju snabbare för dem.
Precis, så vid ett tillfälle så kom jag ihåg att vi skulle träffas i en park med den här mammagruppen, och så typ skulle jag, och du vet hur det är med liksom bebisar, och det tar ju 100 år att komma ut genom dörren av någon anledning, för det tar ju ännu längre tid nu, så jag fattar inte liksom när de bara ligger där. Hur
nej,
kan det
jag
ta?
Fattar inte det heller. Hur nu kan är det som har, alltså nu är det ju vilket projekt det är, alltså, man, alltså jag får börja 2,5 timmar innan vi ska iväg.
För alltså det här är ett här, helt eget avsnitt. Jag,
det kan vi ta.
Ja, men...
Och jag skulle gärna vilja säga att männen har lika stor del i att vi...
inte bara männen, jag skulle också säga föräldrarna. De äldre människorna som är med ibland. Vi hade en sån situation nu i helgen där jag bara kände, kan alla snälla bara sätta på sig skorna och gå ut? Kan vi gå ut? Alltså det var verkligen på den nivån att jag bara såhär, ut.
Ja. Jag började bara såhär, vet ni, nu är jag färdig. Nu drar jag, så kan ni, kom när ni kommer. Alex, du går och bajsar. Kör loss och sitta med dina mjukisbyxor. Och så.
Ja, men alltså, man känner sig som en general.
Typ. Det är så tråkigt. Så man är sur. Varje gång vi ska gå ut är sur.
Ja. Och Kodjo säger, du förstör med ditt humör. Ja. Du förstör med att inte gå ut
genom
den fucking dörren. Men vart var jag?
Nej, precis. Men så var det ju mammagrupper. Och så.
Ja, men precis. Och jag skulle skynda mig till den här promenaden. Och vi skulle träffas i Hagaparken. Och jag är tidsoptimist. Och jag tänkte att men det tar ju mig typ 20 minuter att ta mig till Hagaparken. Nej, det tog lite längre tid.
20 minuter tycker jag ändå var bra räknat.
Ja, men egentligen tar det kanske 40. Men, okay. Men jag tänkte 20.
Minst. Standard är 10 minuter, men det tar 10 minuter.
Ja, men alltså jag är jättetidsoptimistisk. Det är därför jag alltid är sen också. Ja. För att jag tänker att allting tar kortare tid än vad det egentligen tar. Och på väg till Hagaparken så får jag punka.
Nej.
Jo, på mitt hjul. Ja. På barnvagnen.
På barnvagnen? På,
ja, alltså hur tänkte, eller vart, aha, du tänkte med bilen? Nej, med barnvagnen. Alltså, ja, så jag får punka mitt på vägen. Precis när jag har liksom, alltså jag har gått typ 5 minuter kanske. Så jag får ju liksom, jag bryter ihop totalt. För den här...
Motgångar kan man inte ta då?
Nej, men alltså det var liksom, jag bryter ihop och börjar gråta. Och ringer Kodjo och bara, jag har fått punka på den jävla vagnen. Hur fan får man det ens en gång? Är det ens möjligt? Alltså jag hade ingen aning om att man kunde få. Alltså det var uppenbarligen någonting som hände ibland. Ja, men du måste komma hem nu. Så jag, du vet, så här, hade inte någons nummer i den här mammagruppen, så jag fick skriva ett Facebook-meddelande och bara, jag har fått punka, vill verkligen inte missa den här promenaden. Mm. Och sen när jag kom hem och var helt liksom förstörd, så kommer Kodjo och ska fixa den här barnvagnen. Och, du vet, och, jag, och han bara, fattar inte, han bara, varför? Alltså det här är liksom, du ska på en barnvagnspromenad med en mammagrupp. Det är liksom världen. Alltså, det,
världen
hur kan
har
du
gått under.
Ja, hur kan du ta det så hårt? Men... för min del så var det just det här med liksom det sociala.
En ventil, eller hur?
Nej, men precis, på något sätt. Alltså inte, och sorry alla mammor i den här mammagruppen som eventuellt kanske förhoppningsvis lyssnar på det här. Mm. Alltså jag kände lite grann så här, egentligen så hade inte jag jättemycket gemensamt med någon sådär. Jag tror inte att de heller kände att de hade så jättemycket gemensamt med mig. Alltså utöver våra barn, de var jättegulliga och sådär. Men det var ju liksom inte, alltså det var inte mina kompisar.
Nej.
Och därav insåg jag det efter ett tag, att jag kände lite så här, nej men jag har mina vänner. Alltså det är liksom, jag orkar inte, du vet, utsätta mig själv för att, du vet, stressa till en barnvagnspromenad. Eller du vet, ja men jag vet inte, det var bara så här, ja men... Mm. Inte waste of time var det ju inte. Men däremot så känner jag också med mammagrupp. Alltså ofta så blir det ju liksom lite det här att man jämför sina barn.
Ja,
alltså det är lite det som
jag.
Är, inte poängen, men
nej,
att liksom man gör det.
Faktiskt känns det ibland som att det är det som är poängen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jag upplevde ju så jättemycket när vi fick, och vi gick också så här 2 gånger eller någonting, och till slut så kände jag att det var någon sån här babymassage och det var så, och sen så började de så där, ska vi inte träffas utanför? Jag tänkte bara nej, alltså ni är säkert jättefina människor, men vi har ingenting annat gemensamt än att vi har fött barn.
Nu och, låter både du och jag som sjukt dryga människor, ja, måste jag poängtera.
Och jag kanske är lite dryg också, jag vet inte, det må vara hänt.
Ja, men det här är ju lite en sån här, you can't sit with us situation. Men låt oss poängtera att alltså, så inte är fallet.
Nej, det
handlar, kom och sitt med oss.
Ja, nej, det här handlar inte om att jag är bättre än någon annan, eller att, absolut inte.
Inte för
det,
mig heller.
Nej, det vill vi gärna säga. Jag är inte bättre än någon annan, och det handlar inte om, det är ingenting sånt, utan det handlade bara om att vi inte hade någonting gemensamt. Och det tyckte ju då, alltså det är ju ömsesidigt. Alltså vad skulle vi prata om? Vi hade fått barn samtidigt, det var allt liksom.
Men däremot så är det ju jättemånga som hittar vänner ja. I deras respektive mammagrupper.
Jag vet jättemånga som har varit med och som älskar och tycker det är fantastiskt. Men det har väl också med att göra att då är det människor där som, jag hade väl bara otur. Det var människor som var så långt ifrån mig själv liksom. Och jag var så långt ifrån dem. Ja. Alltså, och de var nog långt ifrån. Jag tror inte det blev någonting för någon. Utan Nej. Det var bara en grupp med illa ihopsatta människor som, där det enda vi hade gemensamt var att vi hade råkat få barn typ samtidigt.
Ja men exakt. Och det är det som jag tror också är liksom, jag tror att det handlar lite dan om slumpen precis alltså du vet, jag skulle lika gärna, om jag och du hade hamnat i samma mammagrupp till exempel då hade det sett annorlunda ut.
Ja men precis.
Alltså,
men
och
precis.
Det är ju lite så här, men vem, vilka klickar man med, vilka klickar man inte med?
Jo men så är det ju, det är precis som så att, men sen så när jag fick Elias så var ju Alba bara 1,5 då hade jag hade ju liksom inte tid med någon mammagrupp. Det fanns ju inte jag
och så kunde man ju alltid då.
Alltså jag var så himla bra på att jag hade så jäkla koll.
Ja, men det enda är alltså det som jag ångrar lite grann efter att Kodjo hoppade av ur föräldragruppen. Och vi var kvar. Men vi missade liksom all den här nödvändiga informationen som man ändå tror jag behöver. Liksom lite grann om det här med tänder. Alltså jag kommer ihåg att vi missade typ såhär 20 tillfällen där det var viktig information. Det här livräddningskursen.
Jag tyckte med att vi hade någon sån här där vi satt och så var det någon frågestund. Och det enda de andra frågade om, det var en snubbe som precis hade byggt en jacuzzi och han ville bara veta om hans fru kunde bada i den eller inte. Det var det enda han brydde sig om. Alltså det var så här, det var liksom bara så off allting kände jag. Så att det var, man bara,
Men alltså jag kommer ihåg att jag var, alltså det här, på tal om grupper, vi hade ju Zion på en babysim kurs eller grupp eller vad man säger. Och det är också så här, du vet vilka människor som är på en plats vid en specifik tid. Jag kommer ihåg att jag var i det här omklädningsrummet med Zion och så hade jag alla sina bebisar och så frågade jag så här, gud det här är min första gång. Hur funkar det liksom? Vart är det okej att ta med sig? Alltså för att man vill ju ta kort på sitt barn när de är i vattnet. Tänker jag, eller jag vet inte, jag ville det i alla fall. Och så frågade jag, är det okej att ta med kamera eller min telefon in så att jag kan ta kort på barnet? Vet ni om det, hur det funkar och sånt? Och då var det en mamma som var såhär, ja du får ju ta kort såklart, men bara du inte tar kort på mitt barn. Och jag bara, okej.
Varför skulle jag
vilja ta kort på ditt barn? Alltså jag har mitt eget barn som är mycket sötare än ditt barn. Nej men du vet, skiter alltså lite såhär, nu skiter i ditt barn, klart att jag inte ska ta kort på det. Varför? Alltså det är bara såhär, och då kände jag bara såhär, nej dryga jävla människor. Så tog jag med mig. Jag tog med mig kameran då, men
ja. Men det är ju det som är grejen, det finns ju dryga människor överallt i samhället. Ja. Och de här dryga människorna blir som föräldrar också.
Ja.
Och de blir ju inte roligare och trevligare för att de blir föräldrar oftast. Utan de är lika jävla dryga. Fast
man
stöter
ju på dem.
Ja, precis.
Och man stöter ju på dem lite överallt. Ja. Alltså i parken, lekparken. Ja. Finns jättesofta föräldrar. Ja. Och så finns det
väldigt många väldigt osofta föräldrar. Finns det också.
Ja.
Jag hör nu att jag är lite dryg. Men då, jag bjuder på det.
Jag tror att det mer handlar om liksom personlighet och vem man klickar med. Liksom. Ja, man vill liksom inte.
Men det är ju som nu när barnen är äldre och de har skaffat sig egna vänner liksom. Och man har ett visst mått av kontakt med föräldrar då ju.
Precis, det var min nästa fråga till dig. Hur funkar det för dig?
Ja, hur funkar det för mig? Du som är så dryg.
Nej, alltså hur går det? Hur går det, Malin?
Jo, men jag tycker att det går bra och det finns ju flera olika kategorier där. Det finns några föräldrar som man känner att man kanske inte tycker jättemycket om. Och sen så finns det vissa föräldrar som man tycker jättemycket om. Och sen så finns det föräldrar som man också tycker jättemycket om men som man kanske inte har så mycket gemensamt med. Men man gillar dem som människor. Och så då har föräldrar som man tycker jättemycket om och som man känner att men du och jag skulle kunna vara kompisar på riktigt. Liksom. Och så finns det då den där lilla klumpen med föräldrar där man bara tänker, hur fan tänker ni? Liksom. Och då ska man ju sådär. Det uppstår ju sociala situationer och man ska jämka och sen blir barnen osam och så då ska man liksom förhoppningsvis få tag på den där braiga föräldern så att man kan snacka om det och att det kan bli en bra lösning på det. Och,
men det är ju lite som med oss, alltså nu är ju liksom du i förskole. Alltså förskoleföräldrar eller man i den åldern. Men det är ju lite så här, okej, vilka bjuder man på ett kalas till exempel? Alltså det är lite, alltså Och det blir ju lite så här att det är påverkat av vem, för det är jag som skriver inbjudningskortet, det är inte liksom Zoe som gör det.
Själv. Mamma,
ja, men och då blir det lite så här, då frågar man Zoe som är snart 2 år då, och bara, vilka vill du bjuda på kalaset från förskolan?
Ja, då kan de ju lika gärna säga Pippi Långstrump.
Ja, men, ja, men hon sa ju sin, hon bara Zoma och ja. Soham som hon heter då är hennes förskolefröken. Eller förskolepedagog. Och jag bara kände så här, nej, vi ska inte bjuda Soham. Och då sa hon, ja, men då sa hon Ann. Och jag tänkte så här, vet inte om Ann. Alltså det är så här, jag tror inte varken Ann eller... Alltså, det känns inte som att vi har något utbyte av att hon ser dem varje dag. Ja. Och så ska hon komma på deras kalas. Ja. Så jag vet inte riktigt.
Men Louis bjöd ju in en av sina till fredagsmys. Bara en helt vanlig fredag.
Ja.
Tyckte, kan inte du komma hem till oss på lite fredagsmys?
Så en bara, förskollärare. Oh my god.
Och hon bara så här, nej men hon tog ju det som på skoj. Liksom. Så ja, hon bara så här, men jag vet ju inte var du bor. Nej men jag bor här borta. Men det är lugnt, jag ställer mig i fönstret så ropar jag. Och okay.
Ja, han tog initiativ.
Ja, så hon bara, okej, okay, ja, fint. Och sen så tänkte hon inte mer på det. Liksom. Men, han, sen blev han,
men stod
han
du bara, där i fönstret nej, och var orolig för att hon skulle komma?
Nej, nej, inte jag, men han. Nej. Han var så här, hon kommer inte.
När kom hon?
När kom hon? Hon skulle komma, jag bara, hon får komma en annan gång.
Aha, eller inte. Eller, vi flyttar. Vi flyttar.
Men jag... Alltså Alex är ju väldigt sådär, när det ska bjudas till kalas så ska han ju, han är ju sådär, han är inte
han är
dryg.
Inkluderande.
Ja, han är inte dryg som jag, utan han är sådär, jag är mer praktisk, jag kan tycka såhär, men kan man inte bjuda dem som de faktiskt umgås med eller leker med liksom? Och så blir det bra, för annars är det ju typ 25 barn i en grupp liksom, och, så, och de leker med kanske 5, 6, 7, jag vet inte hur många. Men han är såhär, nej man måste bjuda alla. Så vi bjuder ju alla.
Alla från, men det är ju det som är, och jag får så dåligt samvete, för nu lämnade vi ju de här inbjudningarna, vi blev ju bara 3 för att det blir ju lite så här, det är ju de föräldrarna som man tycker är softa såklart. Och sen så blir det ju, alltså Zoe har ju precis skaffat sig en egen kompis. Ja, det är ju så stort, och det är hennes bästa kompis, och det, jag brukar ju skämta med Zion om ifall han har en girlfriend, alltså lite så här, men har du någon tjej typ så här. Och då brukar hon säga Asita min girlfriend, Asita, och det hon heter Asita, den här tjejen som hon är bästa kompis med nu. Så vi har ju såklart bjudit Asita. Och sen har vi bjudit Elias, vars föräldrar vi tycker om. Men det är också så här, jag vet inte riktigt om Zoe är så här, men vi bjuder Elias. Och sen så har vi bjudit en kille som är Zions kompis egentligen. Och då var Cody också så här, men varför har du inte bjudit den och den? Och jag var så här, men Zoe leker inte med den. Alltså det var ju mitt argument, för jag vill inte ha 100 pers på.
Nej, men man orkar ju inte, för du vet ju också vem det är som får ta hand om det mesta.
Ja, men exakt. Hallå, allihopa.
Kodjo.
Ja. Ja, men precis. Och då känner jag lite så här, ja, nu ska vi ha det på våran innergård, och då blir man ju tvungen ifall att det skulle regna, eftersom vi bor i Sverige, då måste man ha en B-plan, och plan B är ju då hem till oss, och då är det ju också samma story, att vi liksom, jag känner inte att jag vill ha
begränsat utrymme,
men alltså typ 16 dagis barn på, alltså lite så, men däremot så har vi ju, alltså som jag, alltså jag och Cody är ju kanske inte de här föräldrarna som alltså är nere på gården, eller du vet, så umgås med andra föräldrar så här, med grannarna eller du vet så, vilket jag tror att vi har pratat om det här i något avsnitt också. Jag känner igen min egen röst.
Vi börjar gå på loop nu. Jag bara, nu börjar allting komma
ja,
om
men
igen.
Exakt, det är så här, déjà vu. Ja, men däremot så liksom de, alltså kompisar som, alltså man får ju respektera det, tänker jag. Alltså, de kompisar som barnen själva väljer, då måste man ju någonstans, och nu tycker vi om de människorna som, alltså de föräldrarna till de barnen som,
ja, men jag
barnen
tycker
som
också,
kompisar.
Men det gör jag också, de som Alba och Elias leker mest med. Där funkar det jättebra, tycker jag.
Men tänk om, tänk om de skaffar sig deras allra bästa kompis, och sen är det någon som man känner så, åh.
Det är ju svårt. Det är svårt. Jag kan ju säga att vi har varit och nosat lite där någon gång.
Utan
att säga för mycket. Och jag, förutom att jag är dryg, så är jag ju också ganska transparent. Jag är rätt dålig på att dölja liksom mina känslor och sådär. Så att jag måste, då får jag jobba hårt. Alltså. Men jag vill också säga till mitt försvar att jag faktiskt är ganska blyg. som människa. Jag var jätteblyg.
Men det går inte riktigt ihop. Vad är liksom transparent och blyg?
Nej, men transparent, med det menar jag att jag har svårt att dölja vad jag känner.
Ja, okej. Okay. Alltså inte jag, så att du säger så här. Alltså jag förstod det som
nej,
att du säger så här.
Nej, jag säger inte det, men jag läcker igenom. Mina känslor liksom osar ut i blickar och liksom rörelsemönster. Jag blir så hackig i mina rörelser och blir så här liksom, ställer ner kastruller för hårt på bordet. Och, ja, men så.
Jag är likadan, men jag tror också att jag kan vara väldigt, alltså jag försöker kontrollera mig själv genom att istället vara undvikande.
Så gör jag också. Du vet och då, när du har hamnat, och det är då jag blir dryg.
Ja, men det, och det är så här, du vet när du har hamnat på min shitlist, om jag liksom
går, om du inte svarar på mina sms.
Nej, men inte bara det, men alltså det, om jag liksom slutar alltså bara titta på dig.
Nej, men så är nog jag också.
Så
är nog jag också, men plus att jag också är fortfarande har det här blyga kvar i mig. Sen kan jag ju klä på mig en roll och vara så här, för att nu har man varit ute i arbetslivet och man kan liksom göra den. Men jag är fortfarande i grund och botten ganska blyg, och
jag
det
också
uppfattas ju ofta som att man är ganska blyg. Du och din mikrofon.
Jag sa precis innan vi började spela in att så här, hade jag kunnat sjunga så hade jag fan varit Beyoncé.
Då hade du gått runt i en palettbar direkt och gett allt.
Alltså lätt, lätt.
Ja, det är fint.
Nej, men jag är
det hade inte jag.
Jag är egentligen väldigt blyg av mig.
Ja, men det är faktiskt, nej. Ja. Är du det på riktigt?
Ja, men jag tror, men jag har faktiskt blyghetstendenser.
Har du det?
Ibland blir jag jätteobekväm i sociala situationer och inte vet vart vad jag ska göra av mig själv.
Det blir jag jätteofta. Det är ju därför som jag nog kan uppfattas som dryg. Och lite otrevlig, tror jag. Och
det det kanske är det. Det här kanske är mitt sätt att maskera min blyghet genom att vara jätte...
Liksom, att vara Beyoncé.
Att vara Beyoncé.
Du är Sasha Fierce.
Sasha Fierce. That's me, everybody. Nej, men alltså, jag vet inte. Ja, det kanske är jag, liksom.
Ja.
Ja, vi måste, det känner jag också i ett eget poddavsnitt, att prata om självförtroende och sådana saker.
Och det här med självförtroende, att man helt plötsligt är någons mamma, att man ska, det är en roll. Vi sparar det till nästa gång, känner jag. Nej, men det är svårt det här med liksom, och, men sen så måste jag också säga så, det finns ju också barn som man inte tycker om.
Ja, och alltså, jag är jättedålig på att dölja de sakerna. Jag kan ju liksom.
Och det är jätte... Nu har jag inga sådana barn i min närhet just nu, vill jag bara säga.
Men jag hade, nej, men alltså jag måste
men
säga,
det har kommit barn genom år. Alltså, nu pratar vi kompisar liksom, till mina barn, som man kanske har känt att nej, men Jon är så. Fast ja. Och det är ju också jättesvårt. Nu har vi inga sådana. Just det, var länge sedan alltså.
Men jag blir jätte, alltså, och grejen är att Kodjo säger åt mig hela tiden att jag är jättedålig på att vara, alltså inte uttrycka vissa saker.
Ja.
Som till exempel för ett år sedan så blev Zion anklagad för att vara, eller anklagad, han blev liksom, eller hans, på ett utvecklingssamtal så berättade han, en av hans fröknar, att han var taskig mot andra barn, att han brukade ta.
Men hur gammal var han då?
Han var typ 2.
Men hur medveten är man då?
Nej, men exakt. Och grejen är att han brukade ta... Och det var specifikt att han tog barns såhär, kepsar eller mössor och bara slängde dem på marken och knuffade dem. Och så typ kände jag så här, men det här är inte min unge. Alltså det här är jättekonstigt. Det här är inte, han är ju världens snällaste. Alltså det är att man tycker så. Han är inte taskig mot andra, utan han är liksom, han är hjälpsam. Och så här, nu känns det som att jag liksom skryter om mitt eget barn. Men man känner ju sitt barn, man vet ju liksom vad den gör och inte gör. Och sen så kände jag bara, nej, det här är jättemärkligt. Och samtidigt så brukade design komma, alltså varje gång han kom hem, eller varje gång han kom hem, så brukade han prata om ett barn, en tjej som var äldre, som jag, vars namn jag inte ska säga, som brukade vara dum mot honom. Så du kommer ihåg att han liksom, och han kunde ändå, han började prata ganska tidigt, så brukade han säga så att, ja, men hon tog min mössa eller tog min keps. Så då kände jag så här, men det här är ju ett mönster. Det här är ju någon tjej som så här. Och så en av de här mammorna till något annat barn sa så här, men har Zion pratat om den här tjejen? Så jag bara, ja. Så här, hon bara, alltså hon är jättekonstig. Det var ett barn som var äldre. Hon var liksom längre än alla andra äldre. Så här, och det var ju någonting som, alltså det...
Att hon inte mådde bra, eller?
Nej, men att det var någonting som var jätte... Alltså det var en märklig unge. Alltså, vad ska man säga? Nej, men, hon var lite märklig. Ja. Och så såg jag vid ett tillfälle så såg jag hur hon, alltså det, vi stod på gården och så skulle jag hämta barnen, eller hämta Zion. Och så ser jag hur hon tar en unges mössa, eller keps, knuffar, och det här är ett litet barn. Och hon var kanske så här, ja, men du vet, hon var äldre än alla andra i alla fall. Så hon liksom tog ungens keps, slängde den i golvet och knuffade exakt samma sak som de hade sagt att Zion hade gjort. Mm. Och exakt samma sak som han berättade att hon brukade göra mot honom. Mm. Så jag bara gick fram till liksom, hans fröken och bara, såg ni det där? Mm. Såg du vad jag precis... Och jag såg vid flera andra tillfällen där hon bara slog ungar med liksom spadar, alltså en spade i huvudet och liksom var jätte så här konstigt. Konstig.
Ja, det är lite, om du hade gått till jobbet och slagit någon med en spade i huvudet så hade du varit lite konstig. Så att,
ja, men sen är inte jag 4.
Å andra sidan.
Det hade varit jättekonstigt. Men, men så du vet, och då sa jag så här, det här är ju liksom ett mönster. De bara, vi vet. Och så var det en av de här fröknarna då som var så här, men vi vet. Det är någonting som är liksom. Och de kan ju inte säga, men alltså hon var lite så här, men vi är... Så då, och då kände jag så här, du vet, varje, jag bara, lek inte, du vet, jag var ju så här, men lek inte med henne, hon är dum. Och då sa faktiskt Zion till mig så här, mamma, man får inte se, och han kanske var lite äldre än 2 tänker jag så här, nu när jag tänker tillbaka på den här konversationen, men han var så här, mamma, man får inte säga dum, hon är snäll. Och då kände jag så här, okej, men även fast hon är taskig mot dig så tycker jag att hon är snäll. Och det är klart att man ska liksom
se den sidan också. Ja, men hon se kanske den var sidan. Ledsen eller mådde dåligt.
Ja,
eller man
men
vet
exakt.
Inte vad som tar,
och då liksom. Känner jag ibland att det är känslorna som tar över när man liksom
så är det,
både...
när det kommer till ens barn så är det ju så. Ja. Gud, vad många saker
man, ja, men både vad gäller andra barn och andra föräldrar och liksom omgivning överhuvudtaget. Mm. Så tror jag att det är den.
Ja, men det är inte...
Det är inte lätt att vara förälder i dagens samhälle.
Men jag tänker också nu när barnen är äldre. Jag tänkte på det här om dagen att shit, man är ju lika mycket så här psykolog och medlare liksom också. För nu har det varit några konflikter mellan då våra barn. Båda två har haft några sådana här konflikter med kompisar som de tycker jättemycket om. Och som vi också tycker jättemycket om och sådär. Och då måste man ju gå in och försöka hjälpa. Ibland så klarar de inte av att lösa det själva. Och då ska man gå in och försöka hjälpa och... Mm. Du vet, medla och se från båda sidor och prata och sådär, det är jättesvårt. Mm. Alltså det är jättesvårt för att ens egen sociala förmåga sätts verkligen på prov, känner jag. Och nu har det inte varit svårt därför att jag har tyckt att, alltså det är mycket lättare när man tycker att, om ens barn är i konflikt med ett barn som man tycker är, ja men den ungen är ju ändå dum i huvudet eller jag gillar inte dens föräldrar eller sådär, då är det ju lätt att läsa. Men när ens barn är i konflikt med någon som de faktiskt tycker om och som de umgås med och som man själv också tycker om och tycker om föräldrar, då blir det mycket, då är det är så svårt, man sätts ju verkligen på prov, känner jag själv, som människa, som medmänniska och hur man liksom, och det är ju nog jättenyttigt, för man växer ju också i det, att lära sig liksom, man lär sig handskas med saker genom barnen. Nu börjar de lära mig saker, känner jag, det har de gjort hela tiden.
Mina barn kanske kan lära mig att bli mer vuxen i mitt i min hantering av
mina barn måste lära mig att ha mer tålamod också, för jag kan också alltså det kan jag behöva.
Alla
mer,
kan behöva.
Ja,
tror jag.
Men alltså mer tålamod och mer inte vara så snabb på att döma, känner jag också. Och det här med att tänka efter innan jag pratar ibland, om jag blir upprörd liksom, att man, och allt det där säger jag ju till mina egna barn, till mina barn, men så är det så himla svårt att praktisera det.
Ja, men faktiskt, och speciellt i sin, liksom, i sin vuxna vardag, tycker jag. Så ja, vi kanske borde ta det som en dagens liksom, läxa.
Precis.
Från Zion Akolor.
Ja.
Hon är snäll.
Hon är
mamma.
Snäll innerst inne. Man måste se bakom det dumma.
Så tack, sa inte han. Men...
Han menade det.
Ja, vi får...
han menade det.
Kanske.
Ja. Jag hörde det. Ja. Han menade det.
Geni, det där barnet. Geni.
Han är nästa Dalai Lama.
Ja. Vad fint. Ja. Louis också. Louis är jättefin.
Unge. Ja, han är... Jo, men han är rolig.
Ja.
Han är rolig.
Ja. Ska vi avsluta här innan vi
börjar gråta?
Ja, exakt.
Och sen, ja, nej, det gör vi. Ja. Men ja.
Tack för idag.
Vi är inte dryga.
Nej.
Vi är snälla, men blyga.
Jag också.
Ja, jag sa vi.
Ja.
Ja.
jag kände igen mig i det.
Ja,
jag också blyg.
Ja. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Nu ska jag gå och sjunga på en scen.
Ja, jag ska gå och snyta mig.
Beyoncé.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.